Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Hej och välkomna till Kontrollbehov, en podd om tv-spel med mig, Lars Robin Larsson Asp, och vanligtvis Isak Wahlberg. Årets absolut viktigaste avsnitt, kanske den största, ny hårdvara etc. etc. Storspel ute, så väljer han att ta en bläcka och lämna mig hög och torr. Nej, Isak är förkyld, förlåt. Jag var tvungen att baktala dem lite, ni vet hur det är. Men Isak är sjuk idag, han är förkyld. Han har skickat en audiolog faktiskt, men vi konfererade lite och kom på att jag får helt enkelt solo-åka det här avsnittet. Och det är klart att jag hellre hade velat att han var med, men jag har faktiskt som vanligt nyheter up the wazoo. Och om vi ska vara helt ärliga så är det ju egentligen jag som pratar hela tiden ändå, så vad fan spelar det för roll? Vill ni höra honom prata får ni gå på hans stand-up typ. Han har ju dock fyllt 30 år. Så jag hade ju liksom bokat in en strippa av varje kön plus icke-binär och annat smått och gott. Men tyvärr, då blev det ingenting. Jag kom ju inte på hans födelsedagsfest heller, så att det får bli när han fyller 40 helt enkelt. Det är ju snart där. Hur är det med er då? Jag hoppas att ni är patrons och hör det här först av alla andra, oklippt. Det är det man får då, nämligen plus en massa annat smått och gott. Lite då och då, men den oklippta podden är ju podden. Så att är ni inte patrons, bli patrons. Kul med alla er som har blivit patrons och stannat kvar trots att utlottningen av PC:n är färdig. Det var ju Johannes Hjelm som knepte den. Stort grattis till honom. Jag vet att han och Mattias håller på att försöka lösa logistik nu. Hjälp dem gärna med det om det behövs. Jag tror att det finns poster i eftersnacksgruppen. Vi kan väl ta tillfället i akt och bara välkomna om det är några nya lyssnare. Det brukar ju som vanligt inte vara så här. Vi brukar vara två pers. Jag brukar ha en ståuppkomiker med mig som heter Isak Wahlberg. Vi pratar om tv-spel i någon sorts Giant Bomb-liknande upplägg. Jag vet inte om det är så Giant Bomb-liknande längre, men det var våran absoluta, liksom, det var målet från början. Och det som är det sjuka är ju att det här är ju också episod 150, jubileumet, som jag då gör själv. Men det är ju skitsamma. Ja, vi brukar prata om tv-spel helt enkelt. Och nyheter, vad som släpps, vad vi har spelat och allt sånt där. Det finns en grupp på Facebook som heter Kontrollbehov Eftersnack som är otrolig. Vi kommer få läsa lite inlägg därifrån snart. Eller jag har bett folk att kommentera lite för jag vill ha lite interaction. Och dessutom så kommer vi lyssna på folk som är $10... fuck. Det är 50-100 kronor som man kan bli patron som nu. Och de som är 100 kronors patrons som får skicka in så kallade audiologs. Där man får ställa en fråga eller vad som helst. Ja, hur som helst. Det kanske blir en lite kortare podd, vem vet. Eftersom jag inte har någon att bolla med. Men det blir kul ändå. TV-spel händer ju. Även fast Isak Wahlberg tar en bläcka / blir sjuk. Det är en ständigt rullande ångvält som vi lever i varje dag. Och vi kastar oss in i nyheterna. För det finns en hel del att dissekera. Det här är ju någonting som Sony själva i princip läckte av misstag tidigare i år när de köpte Housemarque, ni kanske minns det. Det var någon stackare som råkade posta välkommen till familjen Bluepoint istället för välkommen till familjen Housemark. Och så att katten har ju varit ute på ur påsen ett tag, men nu är det i alla fall den här torsdagen annonserades det att nu är det officiellt att Bluepoint är nu köpt av Sony och är en Sony-studio. Och för er som inte kommer ihåg eller vet så är ju Bluepoint de som gjorde, ja, först och främst, det första de gjorde av någon note är att de gjorde God of War Collection till PlayStation 3 2009. Sen 2011 gjorde de Metal Gear Solid HD Collection, sen portade de Titanfall till 360 för Electronic Arts 2014. Och sen började de ju då officiellt liksom jobba med bara egentligen Sony-projekt. 2015 gjorde de Shadow of the Colossus remaken. Nej, förlåt. De gjorde ju Nathan Drake Collection 2015. Och sen 2018 gjorde de Shadow of the Colossus. Och nu senast då gjorde de ju Demon's Souls remaken som släpptes samtidigt som PS5 släpptes. En jävla... Alltså alla de här är ju sjukt bra portar. Men framförallt Demon's Souls remaken är ju otrolig. Och det står i den här artikeln från Polygon till och med att they have put them to work on an original game. Det vill säga att de får nu gå från att vara portstudio till att göra egna spel. Och det här spekuleras frisk, det är såklart vad det kan vara. Och det ryktas på vissa ställen att det är något Bloodborne-relaterat. Får de göra en remake eller liksom hotta till Bloodborne från 2015? Ja, jag kan säga att jag tror liksom inte riktigt att det krävs Bluepoint för att göra det. För att jag tror mycket väl att det kan vara en intern grej de gör på From. Det är fortfarande ett extremt snyggt och liksom tekniskt kapabelt spel. Det är ju inte så gammalt, det är 6 år gammalt. Så jag skulle tippa mer på, okej, de kanske med på något sätt med en upprest version 60 fps på PS5. Det kommer ju komma, såklart. Men kanske att de har gett dem under någon sorts Miyazaki översyn Bloodborne 2. Vem vet? Det är ju allt det här spekulationer, men det är fan roliga spekulationer. Och jag måste säga att jag... just den lilla spekulationen är jag väldigt skeptisk till. Jag vet inte. Men jag hoppas de har fått något nytt. Eller har fått bara någon gammal franchise och ett nytt spel till. Vem vet, det finns en del Sony-grejer som ligger och vilar. Bland annat Resistance, Sony. Gör Resistance 4. Kanske låta Bluepoint göra Resistance 4. Vem vet? De är unproven liksom. De är jävligt bra på att ta folks gamla spel, så här, strippa ner koden och på något sätt så här, krama ur ett modernt feeling-spel som ändå känns som det gamla spelet. Jävligt extremt svårt måste det vara. Och liksom, när det är alltid det fans som står och kikar dig över axeln och är skeptiska till say the least. Sen har vi den här då. Nästa nyhet. Grand Theft Auto The Trilogy. Det här har vi också pratat om lite förut. The Definitive Edition. Officially announced. Det är också många. Det har läckts 800 gånger ungefär. Men nu är det officiellt annonsat då att det kommer en trilogi av de gamla första 3D-spelen av GTA. Alltså GTA 3, Vice City och San Andreas. Och de kommer komma till PS5, PS4, Xbox Series X och S, Xbox One, Nintendo Switch och PC via deras Rockstar Games launcher då. Later this year. Så att ut på bred front verkligen, för sen kommer det mobilportar av spelet tydligen nästa år. Så det är, alltså jag menar, det är väl en no-brainer av dem att göra det här. Dock i frågan. Jag kan tänka mig att San Andreas ändå... Det är ju, alltså för oss som inte har nostalgi så mycket för de här spelen. Jag har ju lite nostalgi, men inte alls så mycket som jag har för de första två GTA-spelen då, som är top-down-sedda. San Andreas är väl, det är ju det senare av dem och är väl det som är lite mer gritty och lite mer kanske, ja, funkar, men jag vet inte. I alla fall så står det här att All three games will feature across-the-board upgrades, including graphical improvements and modern gameplay enhancements for all three titles, while still maintaining the classic look and feel of the originals. Så att det här är väl något av, ja men lite som Alan Wake kanske får nu då, det är ju på gång nu, eller har väl kanske släppts nu. Just att det är liksom en, det är en upgrade, det är inte som Demon's Souls remaken att de gör om det från grunden, utan det här kommer vara ett facelift, och det är ju alltså ganska mycket riktat till oss som levde back in the day och spelade de här spelen. Men i alla fall så tar de bort de existerande versionerna som finns uppe. Existing versions of all three games would be removed from digital storefronts next week, sa de alltså den här veckan. Så att om ni av någon anledning mycket väl vill ha det, så in och köp dem. Men vi får väl se. Gameplay enhancements, alltså man hoppas ju på liksom bättre kontroller såklart, bättre combat framförallt, för det är ju väldigt stolpigt och styltigt. Så här tidig, eller tidigare väl inte, men det är ju liksom tredjepersons combat från en studio som inte riktigt var bra på det. Liksom, det de var bra på var ju öppna världar, det var ju hela grejen då, combaten. Men nu blir det så tydligt liksom. Dock fanns det ju skitbra tredjepersoner comeback Better Than Day, typ MDK och grejer ännu tidigare än det här, så det hade de ju kunnat lösa, men nej, nej. Kul i alla fall. Det kommer ju vara roligt att kolla in i alla fall. Jag vet inte fan, priset på det här får allt vara ganska fördelaktigt för att jag ska orka. Men i så fall San Andreas, tror jag. Varför det är kul. Nu är jag helt fel person att prata om det här, nästa nyhet, men här kommer den i alla fall. Fotbollsspel, hörni, gillar ni dem? Spelar ni dem? Har ni inga pengar? Då var ni säkert glada när Isak började prata om Konamis e-fotboll, alltså deras ersättare till Pro Evolution Soccer, som skulle vara free to play och som nu då verkar vara i princip det sämsta, ett av de sämsta spelen of all time, according to some sources i alla fall. De släppte ju den här då i veckan och har redan gått ut och bett om ursäkt. Så här säger Konami som har släppt det då: after the release of eFootball 2022, we have received lots of feedback and requests regarding game balance that includes pass speeds and defense operation. We would also like to acknowledge that there have been reports of problems users have experienced with cutscenes, facial expressions, movements of players, and the behavior of the ball. We are sorry for the problems and want to assure everyone we will take all concerns seriously and strive to improve the current situation. Där skriver de alltså själva. Så det här är ju ändå en något tvättad version av det folk upplever. Man kan kolla, man kan liksom gå in på YouTube såklart och söka och se glitches. Alltså, jag vet inte om ni minns för något år sedan, det var det här WWE Superstar, vad fan hette det spelet med wrestling-spelet som var sådär, att spelarnas hår bara flög i så konstiga polygonsmeter över hela skärmen och sånt där, helt skit. Det är några riktigt roliga outtakes här, där liksom det är framförallt en jag har sett som såg jävligt rolig ut, när två spelare springer sidledes med varandra och en försöker ta bollen från den, och liksom de håller på att fightas med armarna, och det ser armarna liksom klippar igenom varandra och flyger bakåt, och det ser helt väldigt janky ut. We took a trip, det här är ju då en IGN-artikel. We took a trip through eFootball's Reddit page and social media hashtags to find out exactly what issues players were facing in the game. Och framförallt så är det ju, alltså de största problemen är ju så här att till exempel någon har frispark och helt plötsligt försvinner en av spelarna, den som ska ta frisparken till exempel. Och questionable refereeing decisions. Alltså att det helt enkelt är glitchar i liksom domarsystemet och hela skiten. Det här är ju då såklart, så fort någon släpper ett dåligt spel, det här är ju också dock, vi ska ändå tillägga det är ett gratis spel som ingen hittills har betalat för. Men den har i alla fall trots det blivit, alltså gud, jag ser några screenshots här nu, det ser helt otroligt vissa av de här facial expressions. Man ser Ronaldo här, alltså det ser ut som att han blåser. Det är väl så här hurra, vi har gjort mål ögonblick som de har screenshotat, när det ser ut som att han blåser upp munnen med en lövblåsare. Det ser helt vansinnigt ut. Kul. Ja, men så de har fått extremt dåliga recensioner och de är numera på någon, det finns en hall of shame här. Det finns en hemsida som heter steam250.com som har bottom 100, alltså de 100 sämst ratade spelen på Steam. Och där ligger nu eFootball på absolut första plats med 19 429 downvotes. Och den som ligger tvåa är Flatout 3, Chaos and Destruction. De har 2896 recensioner, så att det här är inte illa. Nästan alla de här känner man inte igen som ligger på den här listan, kan jag säga. Det är väldigt random spel. Men Rollercoaster Tycoon World, men det är också, det är så här fanbase, alltså det handlar ju om hur stor fanbase och hur widespread det blir i media liksom. Men i alla fall, verkar som en av de värsta släppen någonsin. Det är liksom bara en total jankfest. Och vi hade ju, eller Isak hade ju lite förhoppningar på att det här kunde bli något. Vi får se. De säger att de jobbar på, såklart, förbättringen, att folk borde kunna se det redan nästa vecka. Men det här är svårt att hämta upp alltså. Det tar tid. Det här är ju inte liksom No Man's Sky där det bara var liksom ändå ett... Alltså det fanns ett fungerande spel där, bara att det var jävligt tomt och inte vad de hade lovat. Men det här verkar ju vara riktigt crappy. Men det här ska ju vara deras plattform nu, så att vi får se vad det blir, vad det lider. Monster Hunter Rise, vi har pratat om det, ett av mina antagligen topp 10 år. Ja, det återstår ju att se när vi rullar in mot GOTY-säsongen här snart, inom några månader. Men ett jävligt bra Monster Hunter-spel. Jag skulle säga att det är det bästa Monster Hunter-spelet som jag har spelat i alla fall. Liksom när man bara från ett rent gameplay och kulhetsperspektiv, tycker jag. Sen är det väl kanske inte lika bra att spela med andra. Jag vet inte. Kan man ens göra det? Jag har ingen aning. Jag kommer inte ihåg. Men det kommer till PC i alla fall. Det har ju varit Switch-exklusivt nu i nästan ett helt år då. För det kommer 12 januari 2022 så kommer det till PC. Och då blir det ju såklart 4K-support, high-res textures, higher frame rates and optimized keyboard and mouse controls. Så det är ju ändå, det är ett spel jag kan gå i god för. Om det tekniskt sett funkar på den här nya plattformen då, så kan jag verkligen rekommendera det som ur ett rent Monster Hunter-perspektiv. Kanske något för er som aldrig spelat ett Monster Hunter förut, för de har liksom strömlinjeformat det ganska mycket och gjort det snabbare, roligare, mer direkt, mer pang på rödbetan, skitkul, bra monster också. Och det kommer en demo till PC-versionen 13 oktober, så det är väl nästa vecka väl, vad är det idag? Idag är det väl typ 9 kanske, eller någonting? 9 idag, ja, så att nästa vecka kan ni se om det rullar på er PC. Kul, Monster Hunter. Här i veckan så fick jag och Isak kasta oss in på Control Wolves Twitch-konto och ändra vårt lösenord. För tydligen har hela jävla Twitch läckt i en 125 GB stor torrentfil. Det är någon 4chan, alltså det är någon 4chan-användare. Jag vet inte om det är någon anonym som de nämner inte här i Polygon-artikeln. Jag vet inte om det är för att de inte vill ge personen en plattformen. 4chan user posted leaked information on Wednesday, och det här innehåller då information om streamer payouts och totals, alltså vad folk tjänar, vilket har lett tydligen till att vissa är jävligt förbannade, för de trodde att folk var struggling stream artist och i själva verket var miljonärer. men också då source code for Twitch clients, Twitch security tools och dessutom en unreleased Steam competitor from Amazon Game Studios. Det är ju Amazon som äger Twitch. Alltså någon sorts, ja men det pratades väl lite om att Amazon skulle försöka ge sig in i digital distributionsträsket mot Steam. Tydligen hade ju den här Steam-konkurrenten då kodnamnet eller namnet Vapor, vilket är jävligt roligt eftersom det inte har dykt upp, så det är ju Vapor. Vapor blev Vaporware. Och den här läckaren då, när 4chan-usern, han har skrivit: "The leak is intended to foster more disruptions and competition in the online video streaming space." Ja, så han tycker Twitch är för stort. Och han kallar också Twitch-communityn för a disgusting toxic cesspool. Men hallå där, Kontrollbehov finns också på Twitch och vi har en underbar, välkomnande, trevlig community. I beg to differ, men vi är väl 0.5% kanske. 0.5% av Twitch. Nu fick jag stort sånt inne. Tydligen är det här också part one av läckan. Så det här är väl en ongoing story, men vi fick i alla fall gå in och vi bytte vårt lösenord såklart. Gör det samma ni om ni är på Twitch eller streamar på Twitch. Det är väl, ja, det tar ju en sekund och man vet ju aldrig vart de här grejerna hamnar. Även så märkte man ju direkt att våran så här streamnyckel, man får ju en sån jättelång streamnyckel för varje användare man har, så man ska liksom, man kan klippa in i OBS och vad man nu använder för program på PC i alla fall för att streama, och den var utbytt automatiskt, vilket ju indikerar att Twitch har gått ut på bred front och liksom bytt saker utan att vi ens har fått reda på att det sker. Så då är det nog the real deal. Sjukt att hela Twitch läckte. Men då, ja, jag tycker, vad fan, håll inte på så här, hackerjävlar. Men det är också lite roligt att man får upp ögonen för det. Otroligt sårbara vi är. Väldigt tropisk spaning såklart. Men som när Facebook slutade fungera här om veckan. Och det var så här, ja, kontrollbehov ligger på bara Facebook, ja, just det. Men det har vi pratat om förut och det gick som det gick. Vi går vidare till nästa nyhet. Eidos Montreal är nästa studio och sålla sig till dem, bland annat. Vi pratade ju för några veckor sedan om de här Young Horses, de som gjorde Bug Snacks, som gick över till en 4 dagars arbetsvecka. Det gör nu Eidos Montreal också, en stor liksom ett stort team, en Square Enix ägd studio då i Montreal såklart. Det är de som har gjort Deus Ex Human Revolution och nu då precis den här månaden ska släppa Guardians of the Galaxy. De byter nog till nu till 4-day work week. Känns lite märklig timing det här ändå. Är det lite så här, vi har crunchat sönder våran personal, så för att få bra press om våran personalpolitik så byter vi till det nu. Precis när liksom spelet kanske håller på att så här skeppas iväg och tryckas på DVD-skivor. DVD-skivor, Blu-ray-skivor. Vem vet? Men det är i alla fall, det, alltså, ja, om de fortsätter så här så är det väl bara att premiera dem. "The idea is not to condense the working hours into 4 days, but rather to review our ways of doing things and our quality time invested with the aim of working better." Och där säger då head of studio David Anfossi. Okej, alltså att de ska effektivisera och folk behöver jobba fortare och slita ut sig på kortare tid. Nej, gud, nu är jag kanske övernegativ. "Above all, we want to increase the productivity and well-being of our employees." Ja, det är bra. Så det blir alltså en 32 timmars arbetsvecka som inte kommer att påverka löner. "They are gonna make up the extra day by cutting unnecessary time spent in meetings," till exempel. Ja, men okej. Okay. Det finns ju säkert väldigt mycket fett och trimma av det där. Bara inte folk liksom, bara inte det är samma arbetsstyrka som ska göra mer på mindre tid. Men det är tydligen då, så här står det: "As of 2018, GI.biz reported Eidos Montreal was the largest Square Enix team with 500 members." Så det är ändå ett stort team som gör det här. De släpper då i alla fall Guardians of the Galaxy 26 oktober nummer 26 på PS5, Series X, S, PS4, Xbox One, Switch via cloud streaming. Kanske jag ska prova Guardians of the Galaxy på min nya Switch med Ethernet-docka då. Och PC kommer det till. Intressant. Vi avslutar nyhetssegmentet / kavalkaden med, jag vet inte hur överraskande det är, men ändå intressanta siffror i vilket företag som tjänar mest på gaming. I alla fall hur det såg ut i 2019. Och det är ju Apple som tjänar mest pengar på gaming i hela världen. 8.5 billion dollars in operating profits. Och det är ju då... Det är Wall Street Journal som har publicerat den här rapporten. Och enligt den rapporten så... This totals more than Nintendo, Sony, Microsoft and Activision combined. Sjukt hur liksom mobilmarknaden är. Vi glömmer ju bort det lite grann. Det är helt sjukt hur stor den marknaden är jämförelsevis. Sen vet jag inte, alltså kan, ja, det är ju för att de tar sin 30% cut liksom. Det finns ju flera Android-telefoner i världen, men det är ju också fler butiker och mer öppet på det sättet. Apple, det kommer säkert ändra sig nu i och med att Epic vann mot Apple, men sjukt vilka jävla pengar de har rakat in bara på att sälja liksom mobilspel. Most of these profits come from third party games on the App Store, såklart. Sen har vi lite bara roliga, det är egentligen hemska siffror kanske, men players reportedly spend 45 billion on mobile games on the App Store in the 2020 fiscal year. Så det är liksom vad spelare faktiskt har spenderat. 45 biljoner dollar, eller miljarder då är det väl. The top 1% of spenders made up for 64% of sales on the App Store, spending about $2,694 each year. Så 1% av spelarna lägger 2500, typ i runda slängar av 23 000 spänn. Det är de här valarna som man pratar om. Det är ju folk som är beroende av de här spelen som de utnyttjar röven av. Microtransactions, torskar, fy fan vad synd om dem. Men Apple blir ju glada i alla fall. Fan, första gången jag inte har varit ens lite sugen på att skaffa en ny iPhone när de kommer. Den är ju exakt likadan verkligen, 13. Säkert en underbar telefon, men... Jag brukar ju vara sugen på all ny teknik, vad den är för något. Men det här, it didn't spark joy. Det var nyheterna. Då kastar vi oss direkt in till poddens absolut bästa segment, det vill säga pinnen. Jag har fått lite hat från Anton i mitt band om att det blir ju fel. This Week in Gaming, Twig, borde ju vara kvisten. Men nu är det pinnen. Man får helt enkelt köpa det. Och tycker man att det är jobbigt att det är pinnen, då njuter jag lite av det. För varje gång jag får höra det. Så säg det gärna. Pinnen kör vi nu. Oktober nummer 9 är idag, som sagt. 24 år sedan denna dag. 1997. Då kom Fallout till PC. Jag trodde faktiskt att det var äldre än 24 år. Men det är 24 år sedan. Stort ändå, viktigt släpp i spelhistorien. Sån här, ja, ni har väl spelat något Fallout-spel antar jag, men det är sånt isometriskt liksom western role-playing game i post-apokalypsmiljö. Extremt influential och väldigt bra. Skulle nog säga att det håller typ fortfarande. Det är väl liksom lite långsamt och klunky, men grattis Fallout. Samma dag. Vilken dag! Fallout och Star Wars Jedi Knight Dark Forces 2, som för mig är liksom peak nostalgi skulle jag kunna säga. Kyle Katarn, alltså alla, man gillar ju Dark Forces såklart, det var ju svinfett och är fortfarande en helt okej Doom-klon, sjukt snygg framförallt, man skjuter Stormtroopers. Men i uppföljaren då, Jedi Knight Dark Forces 2, så får man ju liksom första persons eller tredje persons, men man får lightsaber. Kyle Katarn blir Jedi liksom, och det var bara så, den var så snyggt, så jävla fett att de hade fått till ett Star Wars spel på det sättet. Man fick liksom verkligen grotta ner sig i vad fan man nu är, Mos Espa, eller man är ju på någon sån här space station, börjar som jag minns det verkligen som verkligen en sån här ögonöppnare för vad spelvärlden kunde vara. Fan vad fett det var. 24 år sedan. Man är ju äldre än Gud var samma tid. Sen 9 år sedan då, 2012. Bara för att vi har pratat så mycket om Arcane och Deathloop så kommer det ju upp då. Dishonored släpptes till PS3 och Xbox. Och kanske PC, jag vet inte. PC-portarna kom ju ofta lite senare back in the day ibland. I alla fall så kom Dishonored, första spelet, för 9 år sedan. Och det är fortfarande, det finns en sån Definitive Edition också. Det har ni säkert sett. Har ni Game Pass så är det bara kasta er in i de spelen. Alla 3, Dishonored 2 och Death of the Outsider. De är så jävla bra, alla 3. De är ju inte som Deathloop, men det finns så mycket av deras DNA i Deathloop. Och sen samma dag, också en jävla bra dag. Historiskt en bra dag ändå. XCOM Enemy Unknown, första XCOM-spelet, kom till PS3 och 360. Vet inte om det här hade släppts till PC förr. Det känns som det kan vara en PC. Ett PC-spel, men också väldigt hyllat och omtyckt spel av många. Jag har ju provat 2, tyckte det var helt okej. Turordningsbaserat kommer ju aldrig vara min grej. Så är det bara. Men kul för er som gillar det. Synd att inte Isak var med, för han hade uppskattat en kort pinne. Alla gillar väl en kort pinne jämfört med en lång. Släpp då! Idag är det 9/12, så vad blir det? Det blir ja, typ tisdag kanske. Då kommer Back for Blood, hörni, från Turtle Rock Studios och Warner Brothers Interactive Entertainment. First person shooter, survival horror till Windows, PS4, PS5, Xbox och Series X. Och det är alltså Left 4 Dead liken som de väl hoppas ska vara bli en riktigt fet hit. Det är ju ingenting som jag någonsin har spelat eller tyckt om, men jag vet ju att folk är... Ja, det var väldigt många som hade det som det där spelet man spelar när man spelar competitive FPS-grejer liksom. Många år. Och det är ju horder med zombies om man är ett team. Och skojhas uppenbarligen, har jag hört i alla fall. Samma dag, 12, Disco Elysium The Final Cut kommer till Switch och Xbox och Series XS. Roleplaying från Saum och publishat av Saum. Vi har pratat om det här spelet så mycket i den här podden i flera olika vändor, och vi pratade om det typ i förra podden också. Men har ni inte spelat Disco Elysium och bara sitter på en Switch eller bara sitter på en Xbox, det är inget att snacka om. Ni ska spela Disco Elysium. Ni ska prova det, ni ska insupa den otroliga writingen och atmosfären. En av de absolut bästa spelvärldarna som har gjorts. Troligen, jag kommer ju föra en revision snart, men troligen ett av världens 10 bästa spel genom tiderna. Kanske ett av världens 5 bästa spel genom tiderna. Disco Elysium, vilket jävla spel. Jävla Ester som har gjort det väl också. Helt otroligt. 15, sen så kommer Crisis Remastered Trilogy. En hel trilogi från Crytek och Crytek som finns då. Vem driver Crytek nu? Det känns, det luktar en Embracer Group av det här, men det är det kanske inte då. Windows, Switch, PS4 och Xbox. Så det är då inte de nya konsolerna, utan ja, uppressade. Man kan ju såklart spela dem på de nya konsolerna, men det verkar inte vara ray tracing extravaganza då, i alla fall på konsol. Men härligt att se Crysis 1, 2, 3 på Switch. Can it run Crysis? Apparently it can. Det börjar bli en grej som inte är en grej längre. Och samma dag då, för alla er nördar där ute, jag vet ju att ni finns ändå som spelar NHL-spelen varje år, så kommer NHL 22 till PS4, PS5, Xbox och Series X och S. Från EA Vancouver och EA Sports kommer också då 15. Och ja, det känns ju som att FIFA är så mycket mer liksom en grej bland folk i stort än vad NHL är. Men NHL är ju verkligen närmare mitt hjärta. Det var ju NHL vi spelade när jag bodde i kollektiv och pluggade i Övik. Och jag kommer ihåg att det stod en PC i ena hörnet där man spelade Far Cry single player bara för att det gick. Jag tror att det var Far Cry 1. Och sen så var det ju en pågående turnering, NHL. Och jag blev så arg och det var så frustrerande och jag var så dålig. PTSD! Vi får väl börja då med den här lilla apparaten som ligger bredvid mig här på bordet. Som då heter Nintendo Switch OLED version. Som jag var och plockade upp igår på Mediamarkt. De jävlarna skickade ut confirmation-mailet en dag tidigare. Och jag var så här, det där det stod, du kan komma och hämta den nu. Så jag åkte ju dit såklart på väg hem från jobbet. Och så bara, nej, du får hämta ut den imorgon. Jävla. Mediamarkt är nu också då svartlistade. Men jag fick plocka ut den igår i alla fall. Och göra transferprocessen från min gamla. Vilket funkade bra. Bra Nintendo. Dock liksom alla spel måste ju laddas hem igen då. Men det är, de är ju väldigt små. Så att det är ju faktiskt, alltså man får ner väldigt stor del av sitt bibliotek snabbt. Och det är ju dessutom en dubbelt så stor hårddisk på den här. Så jag, alltså 64 plus 64 nu i och med mitt kort som jag har i. Så att det är verkligen tillräckligt mycket. Och vad ska man säga då? Den är vit, alltså Joy-Consen är vita. Den är lite tyngre känns det som. Och den känns mycket mer liksom metallisk och sturdy skulle jag säga. Och stjärnan är ju såklart skärmen. Och det är alltså så här, man vill ju bara hata den här produkten för att den är ju så uppenbarligen en strypt produkt som borde varit något annat. Men hörni, den här skärmen är så fruktansvärt fet. Och det känns nästan, alltså det känns verkligen, det känns som att de har beställt Metroid Dread då, som kommer till den, eller kommer till den, det är inte så att den ingår, men alltså Metroid Dread ser otroligt vibrant och snyggt ut på den här OLED-skärmen. Det är något, ja, det är verkligen något i hästväg, vilket är helt, det är så sjukt att säga, men ni minns väl liksom när ni, eller det kanske ni inte alls gör. Men om ni har sett då en OLED-TV med en sån där liksom OLED, om ni vet när det är en sån här demo som står uppe då, ett kanske Mediamarkt eller någonstans. Och så har de liksom gjort hela Metroid Dread. Det är så jävla liksom nedtonade bakgrundsvyer och mycket som poppande färger som passar OLED perfekt. Och den är stor som, alltså den är, man känner märkbart att så här, jävlar, den är större. Nu har jag inte spexen exakt, men den är väl en någon tum större. Det märks i alla fall. Skärmen är, jag måste säga, den är legit otroligt bra. Den är där uppe nog bland de absolut bästa liksom skärmarna jag har sett på en handhållen device. Men sen slutar ju liksom egentligen nyheterna. Förutom då att dockan som är vit också. Faktiskt så blev det lite mer symmetri i mitt entertainment center med Series X i mitten, PS5 på vänster sida och sen dockan då på högersidan har jag ställt den och det blir vitt, svart, vitt. Det här är ju det sjukaste statementet som har gjorts och jag ska slå mig själv på käften för att jag är så privilegierad, men det gjorde ändå någonting. Trots att PS5 fortsatte ful som stryk så blev det ändå lite mer symmetri. Men den har ju också då en, som sagt, en Ethernet-port i sig. Som funkade jättefint, det var inga problem, den bara kopplade på mitt nät direkt, såklart. Och det kändes ändå som att det blev en stabilare upplevelse. Dock är ju fortfarande liksom online-UI-et och hela Nintendo eShop och allting. Jag menar, det är ju mycket sämre än att gå in på Game Pass eller ens den lite halvröriga PlayStation Store som väl försöker kompensera för att det inte finns så mycket där. Men nej, det är alltså den känns legit som en upgrade och jag märker att jag är så här, vad fan, kanske ska, alltså eftersom jag har en bra TV, en 4K-TV, så gör ju det att när man kör 1080p-content på den så känns det lite washed out och lite blurry, det gör det liksom. Och i och med att det ser så otroligt krispigt och gött ut på skärmen så blir jag mer sugen på handheld. Sen är det ju fortfarande så att Switch Lite är ju en, alltså den är ju så portabel så att jag vet fan om den kommer, alltså ja, det återstår att se, men det är just vikten och den otroliga enkelheten med att ta med en Switch Lite som är selling pointen för mig där, men jag skulle nog säga, ska du ändå köpa en ny Switch så är ju det här Switchen att satsa på liksom. Den är väldigt fin, men den är ju också helt meningslös, särskilt om du är en person som inte kör i handheld, ska du inte köpa den. Men jag gillar den ju såklart, för jag är dum i huvudet och en slav under kapitalismens känga. En liten gripe jag har är att dörren på dockan, som ni vet brukar vara, man poppar ut den och så fälls den ner och sitter fast i två hinges. Den sitter inte fast längre, utan den poppar man av. Vilket, ja, jag bara tycker, för en sån som mig som flyttar konsolen väldigt mycket, så blir det helt plötsligt liksom, ja, det blir en konstig grej, för man måste liksom faktiskt bryta loss den lite grann. Så, ja, jag vet inte. Konstigt designbeslut där Nintendo. Alltså, ja, hela grejen är ett konstigt designbeslut. Men när det kommer en uppdaterad 4K-variant av det här, är det ju, det kommer ju bli sagolikt. Men det kommer ju vara framförallt för folk som spelar på en TV. Alltså för handheld. Vi ska hålla i åtanke att Steam-decken som kommer komma förhoppningsvis innan året är slut, den kommer ha sikta på 800p 30fps. Vilket är, alltså jag menar, det är en liten skärm. Alltså du behöver inte egentligen 4K på en pytteliten skärm om du inte sitter en millimeter ifrån den. Man får ändå liksom så här, 4K till vilket pris? Vad satsar de på? Alltså så här, det är klart att de ska kunna göra 4K, men den ska ju också vara liten och smidig. Ja, det där får Nintendo lösa på något sätt så att det funkar liksom. Jag skulle ju hellre vilja ha.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Att den nya dockan är liksom lite fetare och nästan som en external GPU-grej liksom. Så att de hittar en sån bra variant med att dockan är ja, där den är. Eller att det är en dongle som man sätter liksom emellan tvn och switchen eller någonting. Svår nöt att knäcka för Nintendo, men Steam-decken kommer väl att sparka på i alla fall utvecklingen lite grann, hur den nu kommer att vara. Då är det väl lika bra att gå in direkt och prata om Metroid Dread eftersom vi ändå pratar om Switchen. Det är ju i princip, jag har ju varit inne och nosat på några fler spel och bara kollat hur de ser ut. Alla ser ju bra ut såklart på den här skärmen, men Metroid är ju det jag har spelat. Och jag har väl kanske hunnit klocka in 3 timmar kanske. Något sånt där, jag varvar ju såklart med Far Cry. Det är ju då från Nintendo, Mercury Steam, Nintendo Entertainment Planning and Development. Och det är ju då Nintendo som publisher. Det kostar ju fullpris. Det ska ju vara runt 13-14 timmar långt. Lite längre kanske om man ska 100% det. Och det är ju, ja, det är ju jättebra, verkligen. Det är ju ett, alltså när Nintendo gör Metroidvania, det blir ju något. Det blir ju något extra där liksom. Nintendo-magi, vi säger det jämt, men den finns där. Jag tänker inte låtsas som att den inte finns där. Och jag tänker inte låtsas som att det bara är nostalgi, för det är det inte. Utan det är legit en viss feeling som är påtaglig. Jag är en sucker för Metroid, jag älskar ju Samus. Jag kommer lägga upp en crapfest för övrigt. För att jag vill hur många som jag tycker att Samus är den bästa huvudkaraktären i ett spel. Hon är den coolaste karaktären som någonsin har gjorts. Och särskilt i det här spelet är det så här. Ja, det är så jävla många. Så här, alltså, de är så enkla cutscenes. Och liksom, de är ju inte de snyggaste, de är inte de fetaste. De är inte de mest bilduppdateringstäta, men det är så jävla coola moves som gör. Och det är någonting med designen på dräkten och allting. Det är så här. Jag kan inte släppa hur cool hon är. Alltså, det är en uppföljare då på Metroid Fusion. Alltså ett typ 20 år gammalt spel till Game Boy Advance, väl? Ja, det är ett sånt skitgammalt spel i alla fall, händelspel. Vilket är coolt liksom, för att det är så där. Det här har just hänt och man ser att det liksom ser så där ut som det gjorde. Jag spelade det på Advance. Jag är ganska nästan 100. Jag hade en sån Advance som man flippade upp med skärmen på toppen, och jävla bra spel. Jag tror jag spelade när jag var i Thailand och backpacka. Sjukt bra. Men så det är ju så där, man hoppar in, men ja. Det är ju liksom X-particles, viruses och Metroids och ja. Storyn är ju vad den är. Den ska ändå vara där liksom. Det är någonting speciellt med den här, att det är liksom, storyn är otroligt viktig, men den är bara viktig för att den typ finns där på något sätt och låter dig insupa lite tech-speak och lite sån där ord och grejer. Men sen är ju Metroid, det är ju mystiken, det är ju där jag är där för i alla fall. Och det är det de lyckas med så bra, liksom atmosfären, hur de, det är ju 2.5D då, så det är ju ingen pixelgrafik, utan det är ju precis som Samus Returns var. Jag kan tänka mig att det här är väl exakt liksom Samus Returns bara en gång till. De borde ju verkligen släppa Samus Returns till Switch snart, skulle jag säga, som någon sorts bundle. Det är ju verkligen exakt samma typ av spel. De har till och med behållit liksom många av mekanikerna än så länge. Men det är där den konstanta så här, softa sci-fi soundtracket som ligger och så här, smyger hela tiden och låter mystisk och lite blipploppigt och lite liksom med så här, feta pads och grejer. Det är väldigt så stämningsskapande. Och är då designen liksom, just som jag sa, att det är så här, mycket mörka, ganska dunkla bakgrunder med poppande ljus för den här OLED-skärmen ska liksom få jobba. Det har bara en väldigt distinkt feeling som är väldigt fint. Och sen är det ju just att de använder den här 3D-motorn då, som de visar i 2D, fast sen när det blir cutscenes eller vissa moment så går de in i en sån att de svänger runt kameran och så får man se lite bakom Samus eller att det kommer något monster och sådär. Vilket känns jävligt gött och filmiskt då, men samtidigt otroligt enkelt, otroligt liksom Super Nintendo tänk på allting, vilket det ska vara, tycker jag. Jag tycker det är superväl gjort här. Sen är ju det är ju en Switch, det är ju det. Det är ju inte en Switch Pro, vilket gör att de har fått ta vissa liksom, de har fått kutta ner på vissa grejer. Man ser att det är liksom, de har valt att designa spelet precis som Nintendo alltid är väldigt bra på, precis som Breath of the Wild, att de väljer att förenkla saker för att det ska kunna rulla. Men här rullar det ändå inte liksom, alltså det rullar ju bra, men det är så där, det är den där janken i att så här, när det blir cutscene så blir det helt plötsligt 30 frames i sekunden. Och det är väl någon filmisk idé med det också, det kanske till och med blir 24, jag vet inte, men det är någonting med det där som känns som, det börjar verkligen kännas som en riktig sån, nu är det för gammal hårdvaran, just när man har spelat Kena eller Ratchet & Clank, så känns det bara för, det känns B liksom, tyvärr. Det tar faktiskt bort lite av magin, måste jag säga. Sen är det helt okej, alltså det ser ju fortfarande snyggt ut, men jag kan tycka att ett spel som Monster Hunter Rise till exempel, som väljer 30 i så fall. Ja, men vi är 30. Bara för att få en... Ja, det är en give and take. Och för mig så känner... Jag vill ha en stabil framerate. Annars så känner... Man känner så tydligt building blocksen att så här... Där blev det en förrenderad grej. Då blev det 30. Det är så här... Som ska vara lite fetare med lite mer åkningar och sånt då. Sen tycker jag... Precis som jag tyckte med Metroid Samus Returns på 3DSen, att kontrollerna är lite ointuitiva. Det är lite, men ja, Nintendo är ju lite sådär också att Link hoppar på Y och sånt där. Eller det blir väl X då, fast Y på den kontrollen. Det känns, det är någonting som tar, det tar lång tid, till skillnad från då Far Cry där man bara sätter sig ner och säger, det här är standard, allting sitter precis där det ska, jag vill inte ha något på någon annan ställe, eller så här, allting känns logiskt utifrån andra spel jag spelar. Här har de en liten annan tanke och det är fine. Men, ja, men till exempel det är ett 2D-spel och du kan bara styra med alla analogstickorna. Det är ändå lite... Jag vet inte. Det är någonting med just att det är 2.5D. Att det är ett 2D-spel som känns att jag vill kunna styra med D-paden. Men man vänjer sig såklart. Det är helt okej. Eller det är bra. Men det är bara att det är lite svårt att bli proficient i det. Sen så har de ju också kvar den här pareringsmekaniken. För er som har spelat Samus Returns. Som är lite twitchig liksom. Att man måste sådär, fiender attackerar och så måste man vänta på en flash. Och så måste man parera dem och vara twitchig. Och det är så jävla roligt i det här spelet. Och det påminner lite om det. Alltså Fist är ju också lite sådär att man får vara med jävligt mycket för att parera. Och att combaten är lite mer involved än bara liksom spring och skjut rakt fram och hoppa typ. Så jag har spelat någon bossfight som var ganska utmanande ändå. Jag skulle säga att det var väldigt bra nivå på den. Ja, det här är ju, jag njuter i fulla drag. Jag är egentligen lite för mycket målgrupp för det här spelet. För att, alltså jag bara älskar det ju liksom. Det finns ju ingenting med det här som jag i grunden inte gillar. Så. Ni får ta det med en nypa salt som vanligt och jag är väl alldeles för överpositiv, men fan vad fett det är att spela här i Handheld alltså. Det är en fröjd och en fest. Så bra gjort Nintendo, första bra spelet på hur länge då? Jag kan inte ens komma ihåg senaste gången det var så här bra. Origami King var väl okej. Jag har ju som sagt då också jag fortsätter spela Kena Bridge of Spirits som är ett jättebra spel från den här före detta då animationsstudion som heter Ember Lab som jag pratat om. Det är ett spel som kostar 400 spänn. En skitbra action-romp. Det är romp, vet fan. Men det är så jävla bra. Det finns så mycket Metroidvania feeling i det här också. Men det är en sån där God of War-like typ. Jag har kommit längre. Jag har fått lite additional mer powers typ. Nu kan jag så här skjuta pilar på grejer för att kasta en grej, skjuta en pil på den grejen för att levitera olika stenar och grejer som glänser på ett visst sätt. Vilket har gjort tillfört en massa roliga pussel faktiskt och en massa skitkul grejer. Sen har jag faktiskt ställt ner svårighetsgraden på Kena. För jag tycker faktiskt att det är, alltså så här, det är ju inte för svårt för att kunna spela det. Men jag tycker för det spelet det är så känns svårighetsgraden lite påklistrad tycker jag. Särskilt när man kommer till vissa bossfighter och sådär. Att såhär, det blir inte så kul. Utan det blir nästan sådär att det känns som att såhär, okej, här måste vi strypa spelarens progress några minuter alltid för att inte spelet ska bli liksom 8 timmar utan 10 kanske. Eller 10 och en halv. Så det har jag faktiskt gjort och det kändes helt rätt faktiskt när jag gjorde det. Sen vet jag att det är många av er som har klarat det ändå och det, ja, köper man Kena och spelar bara Kena så. Men jag vill liksom spela ut det och det känns som att svårighetsgraden tillförde ingenting tycker jag, utan snarare tvärtom att så här, det är framåtrörelsen som är det härliga med det här spelet och de fina miljöerna och jag är i alla fall fortsatt oerhört imponerad av Ember Lab att de har satt det här som sitt första spel för det är riktig pärla faktiskt. Rekommendation på PlayStation 5. 400 spänn. Skitbra spel. Jag spelar lite mer Life is Strange True Colors också. Det är fortsatt jättemysigt och jättebra. Egentligen har jag inte så mycket. Det är liksom inte så mycket som har hänt som har ändrat min åsikt på något sätt. Det är väldigt, väldigt fint. Som sagt, det bästa spelet i år när jag antagligen inte kommer spela. Det är så gött med ett spel som vågar vara så jävla oflashigt och vågar ta ner tempot och bara fokusera på liksom karaktärer och relationer och sånt där. Sen så har de några riktigt fina sekvenser liksom, när man får verkligen börja leka med leka. Det är ju ganska linjärt så, alltså det är inte så här, det är verkligen ingen mekanik som egentligen är så avancerad, men den här grejen med att hon ser ju då auror runt folk beroende på hur de mår. Och det är en jävligt fin sekvens med en dement karaktär som är faktiskt ganska, känns lite nyskapande och cool, så här inblick i hur det kanske är för folk som upplever tidiga stadier av demens. Som de gör jävligt snyggt tycker jag ändå. Och fortsatt är ju ansiktsanimationerna så jävla fina och bra alltså. De är ju inte på Last of Us-nivå, men det är ju liksom animationer snarare. Det är så jävla snyggt, sådana små detaljer i hur karaktärerna liksom använder, tittar på varandra och liksom flackar med blicken och kroppsrörelser och lite sådär små leenden och sånt där. Det är jävligt imponerande faktiskt. Och det är ju alltså då Deck Nine och Square Enix. Bra skit! Sen då avslutar vi väl med att prata om elefanten i, eller krokodilen i rummet kanske vi ska säga. Far Cry 6 har släppts till skulle man säga blandade till övervägande typ positiva reaktioner. Men det känns som att, alltså, eller det har inte bombat i alla fall. Så är det. Men jag kommer väl ändå stämma in i kören av recensenter som säger att Far Cry är Far Cry. Det är verkligen inget nytt under solen. Det är exakt vad du tror att det ska vara. Så att, men ja, det är det här. Vi diskuterar ju det här pågående i eftersnacksgruppen. Alla får såklart tycka vad de vill. Jag bara tycker att alltså så här, vad tror ni? Skulle de ut och flaxa med Far Cry? Särskilt efter de var ute och flaxade faktiskt med Watch Dogs Ubisoft. Watch Dogs Legion, där de faktiskt gjorde om. Och det blev ju liksom ingen hit. Och det försvann i bruset. Till skillnad då från Assassin's Creed Valhalla som är precis Ubisoft-formulan återigen. De har gjort en liten refresh såklart av Assassin's Creed i och med att de har tagit in Souls Combat och sånt där. Och lite mer RPG-mekaniker för ett par spel sen. Men det är ju fortfarande väldigt mycket samma skrot och korn. Och det spelet gick det bra för. Det är ett skitbra spel. Det är ett bättre spel än Watch Dogs. Så jag vet inte. Ubisoft är ju, de är ju vad de är liksom. Det är klart att det är tråkigt att de inte, att de är så extremt rigida i vissa spelserier. Jag tycker personligen kanske att den här då, Yara heter ju då Kuba, den Kuba-lika ön, det står ju sådär, sådär händelser som påminner om verkligheten, är absolut inte, det är bara en tillfällighet. Ja, det är ju Kuba liksom. Jag älskade ju Far Cry 5s hillbilly skogssetting som var som att gå i en värmländsk skog. Det är ett hit close to home. Det var jävligt... jag älskade ju verkligen Far Cry 5. Det tyckte jag var jävligt bra. Det här spelet verkar vara skitbra också. Men som sagt, bara mer av samma sak. Tråkigare, det är ju en tropisk ö, så de är lite mer tillbaka till sina rötter här liksom. Eller ja... Det är palmer och skit och liksom turkost vatten och stränder och sånt. Och det är ju nice, men ja, det klickar inte riktigt för mig, tyvärr. Grafiken är okej. Den är liksom, ja, det känns som att den här, jag vet inte om det är den här duniga motorn fortfarande de köper. Det är ingen splash screen för den i början i alla fall som det var i Far Cry 4. Så jag vet inte om det är något nytt här kanske, men... Hur som helst så känns det, alltså det är ju en öppen värld, det är ju ett öppen världsspel, så man luras ju hela tiden med att så här, alltså det är ju lite mer som när man ska ju jämföra det här med Cyberpunk snarare än att jämföra det med då Call of Duty såklart. För här ska de ju liksom hålla en hel öppen värld igång. En stor jävla värld, så att det är ju klart att det inte blir, men karaktärsmodellerna är lite, det är lite, alltså det är inte så snyggt liksom. De med tanke på hur stora och mäktiga Ubisoft är så borde de faktiskt, tecken borde följa med upp nu lite tycker jag, för att det känns som att det, jag tänker mer på det här än i Valhalla också. Jag vet inte varför, det kanske är för att det har gått ett år, men jag tycker den här motorn börjar se, trots reflektioner och allting, i alla fall på konsol så börjar den se lite gammal och trött ut. På PC är det ju såklart fetare med raytracing och grejer, det är det inte skulle jag säga, på Series X:en som jag spelar den på, och S:en då. Där typ skillnaderna är lite skuggor och lite upplösning. Det är 1440p på S:en och 4K på X:en, men det är ju sån här dynamic resolution, alltså att upplösningen hoppar upp och ner beroende på vad det är, hur mycket det händer. Det är väl det här som är variable rate shading kanske. Jag tycker det syns ganska mycket på båda versionerna faktiskt, att det åker upp och ner i upplösningen. Det kanske är jag som är petig nu, men det är lite halvblurry här och var. Det är ju inte på Cyberpunk på release-nivå, men det är det känns inte crisp liksom. Vilket jag har tyckt i när man spelar Far Cry 4 till exempel, så var det ju en riktig showpiece liksom. Sen har de jag börjar med att klaga här. De har en mekanik, men man rider häst i första person. Vilket jag har valt att kalla first person horse, FPH. Jag ska säga att FPH inte funkar, Ubisoft. Det känns jättekonstigt. Det känns, och jag menar, de måste ju ändå göra det så att det blir, det är ju det här att det är en sån Kubaö, så det finns ju inte jättemycket olika bilar och grejer. Det finns ju mopeder och några modeller av bilar, såna gamla 50-talsgrejer typ. Men ja, det här med hästen, det känns inte bra alltså. Det känns liksom konstigt. Det känns typ som man snabbspolar när man åker på häst. Sen är kontrollerna på hästen helt okej liksom, och du kan så här snabbt svänga fram och tillbaka och vända på det så där. Men det kändes faktiskt inte helt hundra. Storyn då? Det är ju väldigt Giancarlo Esposito heavy i början. Vi har ju nästan sett allting i början redan i cutscenes och sådär. Den här scenen på båten bland annat. Men alltså, jag gillar det än så länge. Det handlar ju om jag spelar som kvinnliga Danny. Det får man välja i början. Som inte vill bli rekryterad till Giancarlos. Tydligen har de ju hittat typ The Cure for Cancer som de odlar i stora plantage på den här ön då, som ska göra att de ska kunna rebuild paradise och exportera det här som heter Viviro eller någonting, den grejen de framställer. Och så går de in bara och tvångsrekryterar befolkningen, framförallt då den fattiga befolkningen i slummen. De kommer in som värsta nazisterna och bara plockar folk liksom och skjuter andra on-site som gör motstånd. Så man flyr staden och hamnar i gerillacampet, och nu är man en gerilla. Och får lära sig att man ska gå från punkt A till punkt B och träffa folk och sen skjuta folk. Och sen bygga sjuka vapen av vad man har. Vilket verkar vara något de lutar väldigt mycket i. Sen är jag är ett par timmar in liksom, så jag har ännu inte riktigt hunnit insupa det där som gör Far Cry bra, tycker jag, när man verkligen, när alla spelpjäserna är där, att så här, de här fyra grejerna är de fyra bossarna typ, eller tre bossarna eller vad det är, och så kan man liksom röra sig fritt. Där är jag inte än, så jag är fortfarande lite i någon sorts tutorial grej men det är ju det där, det härliga med Far Cry liksom, idiotin som möter det här gravallvarliga settingen som jag gillar, som det verkar som att väldigt många tycker att de skämtar bort allvarliga situationer. Jag tycker tvärtom att det här är liksom ganska uppfriskande med ett spel som, eller uppfriskande är det absolut inte, för det är ju samma skit som vanligt, men jag kräver inte att Ubisoft ska ta liksom en fet politisk ställning. Det känns som att be om att kungen ska gå ut och säga vad han röstar på. Det kommer inte hända. Och skulle det hända, så skulle det kunna gå så fel för dem liksom. Så att det kommer de aldrig våga. De är för stora, de tjänar för mycket pengar. Varför ska de? Men lunken, det är liksom den här Far Cry-lunken som jag älskar. Och ibland en gång om året vill jag ha ett öppen världsspel minst. Som bara är en lunk. Som är liksom någonting jag kan ta ett my own pace, ticka av boxes. Och sen är det bra FPS combat. Den är liksom väldigt standard men väldigt bra. Och ja, det är som vanligt. Här har du en flamethrower, här har du ett sniper rifle tidigt som fan. Scouta de här baserna, befria dem, få nya fast travel points. får nya uppgraderingar. Sen verkar det vara som att det här spelet är väldigt mycket baserat kring att, alltså inte det där att du använder ett vapen och det uppgraderas dynamiskt, utan här är det mer samla resurser och uppgradera dina vapen, vilket då såklart inviterar väldigt mycket köp fina vapen för extra pengar, vilket såklart det inte är, det är inget jag skulle föredra, men det är också sådär, ja, Ubisoft ska nu Ubisoft. Jag kan liksom inte sitta och klaga för mycket på det. Det har också fått ganska mycket kritik, verkar det som, av från den latinamerikanska eller centralamerikanska världen, för att det är lite sådär tondövt i hur de pratar, att det är väldigt mycket hello hermano, att de byter, switchar mellan spanska och engelska, och vilket ja, det är ju en dum action-komedi. Det är klart att de säkert skulle kunna ha gjort det bättre, men det, jag tycker liksom att det känns okej ändå för min del. Nu är ju inte jag därifrån, så jag ska inte tala för dem, men jag var ju dock väldigt lite mer provocerad i Valhalla när man hörde att två bröder, en var från Island och en var från Norge. Så att, men jag menar, ja. Jag ser i alla fall fram emot att fortsätta spela lite Far Cry för att det är kul. Enbart för att det är kul. Varvare med grejer är perfekt. Otroligt bra kombo Far Cry Metroid Dread, måste jag säga. Men då ska vi se, får se om Isak kommer att spela Far Cry överhuvudtaget, jag har ingen aning. Vi ska försöka runda av det här avsnittet då, vilket vi faktiskt ska göra med lite crowd participation bara för att det är kul. Jag drog ut en förfrågan på Facebook bara. När jag visste att jag skulle behöva göra det här avsnittet själv. Och det var någon som hade någon spaning, någon fråga, någonting. För vi ska ju köra en audiolog här snart också. Ska vi se om vi har fått någonting på kontrollbehov eftersnack. Gå med i eftersnacksgruppen. Ja, men här har vi fått några... Åh, jävla mycket kommentarer. Okej, 18 kommentarer. Vi ska se. Karl Erdemir frågar, har du testat Tetris Effect på Switch OLED? Sprakar jäkligt fint med alla färger. Det har jag inte gjort än, men bra idé. Måste man köpa det då, eller? För Tetris Effect äger jag ju redan. Jag tänker inte köpa det igen. Kristoffer Kroffe Björklund undrar, Platinum i Deathloop, hur går det? Jag känner ju verkligen att jag är färdig med det. Rent som ett sånt... ja, men känslan i magen. Så här att okej. Okay. Jag brukar alltid känna annars att så här, nej, men det här vill jag. Och min tanke var faktiskt från början att så här, det kan vara en Platinum, men jag tror att det är lite för roddigt för mig att köra Platinum i Deathloop. Det var liksom några sådana här... Ja, nu kommer jag inte ihåg listan, men listan fick inte igång mig. Men om det är någon som håller på med Platinum eller har tagit den, så får ni gärna höra av er i eftersnacksgruppen om hur det var. Och peppa mig i så fall för... Men ja, nej. Det går dåligt, kan jag säga, med den. Love Smed frågar, om du bara fick behålla en konsol, vilken skulle det vara och varför? Fan, vad svår fråga. Jag måste ju hålla linjen då kanske och säga att jag kanske skulle behålla min Series S då. Series S, ja, det måste ju bli en Xbox. Alltså om jag bara fick ha en kvar. PC:n är väl, får man väl inte svara då om det är konsol. Annars skulle det vara PC. Men annars är det nog Series S bara för att den är så jävla versatile. Jag kan ta med den överallt. Eftersom den inte väger någonting. Och för att vara ärlig så tycker jag att än så länge är den och Xen liksom... Det är så pass lika så att det är fine. Och Game Pass är liksom... Då har jag spel. Ja, Series S:en. Shapar upp till att bli en av mina favoritkonsoler of all time. Om du fick... Här är från Simon. Inte Lebowski, utan numera då Laul Kvarntun, eftersom han är lik någon som heter Laul, som inte jag ens vet vem det är. Om du fick designa ett helt eget spel med oändlig budget, hur skulle du forma det då och så vidare? Vilken jävla fråga. Okej. Okay. Ja, men det skulle ju bli... Alltså nu, jag måste säga, efter att vissa grejer i cutscenes i Metroid, när man får se, när de teasar lite first person, jag blir bara helt knäsvag av att se det liksom. Fan vad svårt. Designa ett helt enkelt. Vad skulle det vara liksom? Det borde ju vara då en Metroidvania på något sätt. I rymdmiljö.
i första person. Ja, jag skulle säga att jag skulle göra öppen världs Metroidet som Nintendo inte kommer att göra nu. Så Metroid Prime 4 skulle jag köpa, ta över och göra det som Breath of the Wild, fast att man åker som No Man's Sky mellan olika planeter på det sättet. Ja, där har du det. No Man's Sky, Breath of the Wild, Metroid i en härlig, enorm sån här pågående värld. Fy fan, vad fett. Han du kör Battlefield 2042-betan? Det försökte jag inte ens göra, för att det måste man väl spela med människor. Jag vill bara se recensionen på IGN av Battlefield. Det är mitt Battlefield. Om du bara fick spela... Det var Albin Emanuel Sköld för övrigt. Tack för det. Erik Olsson frågar, om du bara fick spela ett spel resten av livet, vilket skulle det vara? Och det där är en svår fråga för mig, eftersom det jag vill göra är att hoppa hela tiden mellan olika spel. Men fick jag bara spela ett spel så skulle det nog kanske vara... Skulle det kanske vara Dark Souls ändå, alltså. Dark Souls 1. Kanske. Bara för att det känns som att det är tillräckligt mycket där utmanande. Jag vill ju liksom inte ha... Fast man borde kanske välja något som kontinuerligt uppdateras. Det där är svårt, alltså. En spontan tanke, Dark Souls 1, alltså. Dark Souls Remastered. Bara för att det är ett sånt komplett, otroligt spel. Jag tror det. Kan du inte prata lite om det här Karto, säger Hampus Högdahl. Jo, men har ni spelat Karto, eller? Jag tror att det fortfarande finns på Game Pass. Ett otroligt litet pusseläventyrsspel i typ Zelda-skrud. Nu pratar jag om Karto. Jag får inte det, men jag gör det ändå. Ja, men det är så jävla mysigt. Man bygger sin värld med kartbitar. Så det blir som Carcassonne pussel i någon sorts Zelda-miljö. Det är så jävla bra spel. 5 av 5. Ett litet indiespel. Isak tycker jag är en idiot. Prova även Minit om ni är ute efter en liknande underbar liten... Ibland vill man bara ha ett litet spel som tar kort tid och som är klockrent rakt igenom. Karto är verkligen det spelet, skulle jag säga. Isak Arbman, vad hade din dröm revival / reboot bland spel varit? Okej, revival, reboot. Fan vad svårt. Vad är det man saknar? Jo, men okej. Om jag skulle gärna vilja att Tim Schafer köper in något gammalt LucasArts IP, tror jag. Kanske ett Indiana Jones-spel. Nu är det ju Machine Games som håller på med det. Jag säger Monkey Island. Tim Schafer och Double Fine gör Monkey Island. Det är ju det jag vill i handritad Monkey Island 3-format. Det skulle vara liksom... Fy fan, med Dominic Armato tillbaka och sen... Ja, ah, det skulle vara så jävla fett, alltså. Riktigt sån klassisk. Det skulle nog vara min dröm revival reboot, alltså. Fy fan, blir jag sugen på det. Make it happen, för fan. Är Disney som sitter på det, eller? Såklart. Fy fan. Passa på att dricka en 3-5 och bli galen, säger Björn Ringström. Ja, jag tror jag kanske... Jag har nog fan starköl hemma. Jag kanske ska dricka 2 jättesnabbt och bara livestreama något sjukt. Jag tänker inte göra det. Kristoffer Kroffe Björklund berättar, eller skriver, berätta gärna om AMK Martins epic fail med Far Cry 6. Alltså, det är inte så mycket mer att berätta än ni som har hört. Han skulle köpa Far Cry 6 och hade problem med butiken på PS5-man. Så han köpte typ 4 eller 5 versioner av spelet som låg i hans kö. Och så här, olika, han köpte en PS5-version och 3 PS4-versioner, eller 4, ja. Jag fattar inte riktigt vad han lyckas med det, men jag tror att det gick att makulera i alla fall. Men det var bara roligt att se den nedladdningskön med bara så här drivor av Far Cry 6. Martin älskar ju Far Cry för övrigt. Det är en liten sån side note. När får vi uppleva en livepodd och bärs med er, skriver Roger Eklöv. Den frågan bollar jag över till Isak Wahlberg, för han kommer få styra det helt själv. Det är ju hans grej att styra upp sådana saker. Men jag, kallar ni så kommer jag, om det är i Stockholmsområdet i alla fall. Men livepodd, vette fan, alltså. Jag gillar inte livepoddar. Det här har vi pratat om förut kanske. Jag tycker alltid att livepoddarna Det är alltså avsnitten som är livepoddar av alla poddar är alltid dåliga. För folk bara skriker och är liksom livea. Och så är det bara övertaggat och känns inte som podden. Jag säger nej tack till det, tror jag. Jag skulle kunna tänka mig så här, en publik på 10 personer i ett rum. Att så här, man fyller soffan i AMK Studios och så poddar vi. Och så sitter det några hardcore patrons. Det skulle jag kunna tänka mig. Men på scen och sånt där, jag vet inte fan. Emil Tavasoli frågar, vad tycker du om Eastward? Jag har inte provat Eastward och jag tror faktiskt inte jag kommer göra det. Det är den där looken av liksom Stardew Valley-estetiken. Det gör inte så mycket för mig, den där vilken era det nu är den hyllar. Någon sån här tidig PlayStation kanske, eller någonting. Tyvärr. Så jag, det kanske blir om, men nej, jag har inte provat det. Jag tror inte jag kommer göra det. Johan Rosendahl ber om ursäkt för sitt ljud, för sin audiolog. Jag tror faktiskt vi struntar i audiologen idag, för jag vill att Isak också ska vara med och lyssna på alla. Vi tar Isaks audiolog som han har skickat in istället, så tar vi Johan Rosendahl. Jag tror att du är up next alltså, så det kommer nästa vecka. Jan Niemi vill att jag tar upp barndomsminnen. Han har ett tydligt minne när han fyllde 6 år och hittade sin 8-bitars Sega Master System, gamla modellen, i garderoben. What? Ja, okej. Okay. Att du fick det i födelsedagspresent, eller? Ja, jag kommer ganska tydligt ihåg, kan jag i alla fall säga, när jag fick min Nintendo 8-bit. Och jag tror att jag var 10 år, så det kan vara 94, sent i livscykeln, efter att den hade typ... Jag tror att jag kommer ihåg det. Och det var ju såklart Super Mario Brothers 3 till. Jag tror att det var spelet som jag fick till. Sen köpte jag till Wizards and Warriors av någon anledning, som faktiskt är ett riktigt bra spel. Och typ typiskt mig, så här McDonald's-spelet vill jag ha. McKids, för jag tyckte det var bra. Men det är, jag kommer ihåg det tydligt i alla fall, den feelingen av nu står det ett Nintendo som jag bara har sett hemma hos mina kusiner i Bäckefors. Nu står det hemma hos mig och Mario 3 som jag aldrig hade spelat upp till då, utan bara Mario 1 som de hade. Fint barndomsminne i alla fall. Vi kan ju komma med fler barndomsminne. Max Andersson skriver, ge oss bara Metroid. Ja, men det har jag väl fan gjort ändå, tycker jag. Jonas Wågström, hjälten, moderator, gruppexpert. Perfekta längden på ett spel, frågar han. Öppen spelvärld eller linjär story? Ni vet ju vad jag tycker. En linjär story. Alltså, perfekta längden på ett spel, hur långt det är ett snöre. Så långt som det ska vara. Men ja, jag kommer säga 27 timmar då, för det var det det tog mig att klara världens bästa spel genom alla tider. The Last of Us Part 2, även om ni har spelat det. Spela det nu om ni inte har gjort det. Vilket otroligt spel. Just det. Martin Törn Holmstrand skriver om GTA-trilogin. Den har vi redan pratat om. Och Anton Törnvall vill att jag pratar om Switch OLED. Och det har jag gjort också. Fan vad fint! 18 kommentarer. Fan vad fina ni är. Alltså, på 2 timmar. Jävla leverans, tack. Behöver ju inte Isak. Kan ju bara podda med gruppen så slipper jag honom. Fan, vad skönt det vore. Slippa förhålla mig till människor. Inte i textform. Men, bara för att då förstöra den här fina stunden vi har haft, så måste vi ju släppa in honom då, eftersom han har skickat en audiolog. Ska vi se vad han säger. Den käre Valberg. Hör jag på att säga Valbäck. Det hade varit något. Nu lyssnar vi på Isak Wahlberg.
Hej Lars Robin. Först och främst tack för att du ställer upp på poddar när jag är hemma förkyld. Det gör mig glad. Jag har 2 frågor. 1. Hur gick det på din föreläsning i veckan? Och 2. Vad är de 3 bästa sakerna med att ha mig som poddkollega? Puss och kram.
Oj. Uppenbarligen sådär att han höll för näsan och fejkade. Nej då, fan elaka allt ska vara. Ja just det, jag hade föreläsning. Jag var föreläsare i veckan. Det gick rätt bra tycker jag. Svårt att fylla 3 timmar 2 dagar i rad. Jag pratade om dubb och podcasts med ljudelever.
de var ju lite för liksom duktiga, tror jag, för att tycka att jag hade så mycket att komma med. Men det var ändå helt okej. Okay. Det var ungefär som att podda så här själv. Så det var ju helt okej. Okay. Tack Isak för att du frågade. De tre sakerna som är bäst med att ha dig som poddkollega, vad det är frågan. Ja, men okej, ska jag vara ärlig nu då? Bara för att han inte är här, då kan jag vara ärlig och ovanligt och snäll mot honom. Ska jag säga han är ju jävligt bra just på poddare. Han är jävligt bra som poddare. Han är bra på att hålla låda på ett roligt sätt. Han är rolig, det skulle jag väl säga. Han är proffsig som fan på det. Jag är ju mycket mer liksom, måste förbereda mig och måste vara, ha grejer som jag har tänkt ut för att det ska bli bra faktiskt. Isak är ju bara, han bara rullar med det och det blir bra ändå. Fint. Och det är fan inte många som jag klickar med överhuvudtaget, tycker jag. Och får så där, så det är också en bra grej att han är kompatibel med mig. Det uppskattar jag väldigt mycket. Och sen uppskattar jag att han ibland spelar tv-spel, i alla fall. Någon gång då och då. Nu uppskattar jag också väldigt mycket att han är 30 plus. Det känns skönt faktiskt. Det känns som att nu kan han kanske få ordning på allt det här kringflackande livet och stadga sig lite framför tvn istället. Så, tack för den audiologen Isak. Minimum effort, maximum results, kanske. Eller jag vet inte. Nu har jag pratat alldeles för länge och babblat på och slösat mer tid. Hoppas att ni tyckte att det var okej. Jag hoppas såklart att Isak är tillbaka inom kort så att vi kan dissekera mer tv-spelsgrejer med er tillsammans, för det är alltid bättre. Gå gärna som sagt med i eftersnacksgruppen. Alla de här härliga kommentarerna kom därifrån. Det är bara att gå in på Facebook, söka efter eftersnacksgruppen, kontrollbehov eftersnack, så hittar ni den, så släpper vi in er. Och så kan ni vara med och diskutera. Vi är väl snudd på 900 personer snart. 1000 vore ju kul att vara, bara för att det är en siffra som ändå känns fin. Bli även Patreon till det här programmet, då får ni allting oklippt direkt när vi har spelat in det, direkt in i eran egna RSS-feed som ni kan lägga i en poddspelare och bara låta det rulla. Blir ni $10, jag säger det fel, 50 och 100 kronor, blir ni 100 kronors Patreons, så får ni dessutom då skicka in sådana här audiologs vi ska lyssna på, kanske två nästa vecka då som kompensation. Och gå in på Podstore och köp merch, vi har merch, podstore.se. Kontrollbehov där inne. Vi har kaffekoppar, vi har t-shirts, vi har sweatshirts, hoodies. Ni var bra att köpa precis i början, men sen har det blivit... Alltså, de är skitsnygga och jag har en själv. De är high quality shit. Bra, sköna tröjor och kaffekopparna. Kaffekopparna är ju otroliga. Nu ska jag faktiskt ta mig en kopp kaffe och spela lite mer Metroid Dread på min Switch OLED-version. Vad fint ska bli. Följ Isak Wahlberg också. Kanske på @WahlbergIsak. Han gör saker. Han har en ny klubb. Gick bra tydligen. Kul för Isak. Vi säger så. Ha det bra!
Ingo firar 10 år av låga priser och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. Ett borr- och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.